Nåd vare med er och Guds kärlek må den omgiva oss alla. Vi har fått vara under flera dagar här i sommarmötet. Det här mötets tema har påmint oss om det att människans lycka är att få leva nära Gud. Det här gåvan har inte alltid varit det mest dyrbara gåvan i hjärtat, utan Gud har behövt söka efter människan, söka och att väcka. Och texten som jag tänker läsa till denna predikan hör just ihop med till det att Gud behöver söka den, om hur Gud vill kalla tillbaka människan till sig. Och hur Gud vill ta nåden och sin godhet till riket. Texten är hämtad från Lukas evangeliet från 15 kapitlet. Den består av tre berättelser. Jesus berättar en liknelse till de som hör på i den här texten. Orden lyder i Jesu namn. Alla tullindrivare och syndare sökte till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sade: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse: om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte den 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvände sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tände hon då inte lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Amen. Detta bibelställe från Lukas evangeliet är en liten del av ett längre stycke ur Lukas evangeliet där Jesus tilltalar alla de människor och han leder oss att känna människans tillstånd och sitt eget tillstånd framför Gud med ett flertal olika liknelser sätter Jesus fram åhöraren och också mig och dig till en sådan stund eller ett sådant tillfälle där vi behöver fråga oss själva att det är bilden om den egna trons levandet sådan att vårt förstånd och Guds ords ljus och Guds ords perspektiv och det troendes perspektiv är den detsamma, är den gemensam för oss eller kan det vara så möjligtvis att för oss själva så har det bildats en klart bättre bild av livet och om samvetets bild om hur det egentligen har varit i verkligheten eller så som det skulle kunna ha varit i ljuset av Guds ord. De här två liknelserna som finns i det 15:e kapitlet är någonting som förbereder en viktig händelse om liknelse om den förlorade sonen. Och de här tre liknelserna har alla ett gemensamt mål eller fokus. Tanken med detta är att vi ska hitta en lycka genom att vara nära Gud. Om Gud så vill så kommer jag först att betrakta denna text. Så kommer jag titta på texten i ett större perspektiv. Och slutligen vill jag tänka mig att vad denna text innebär för oss idag. Berättelsen startar ifrån att det kommer människor som törstar efter ordet som kommer till Jesus. Det är människor som kommer till Jesus för att de vill lyssna på Jesu lära. Lukas säger att de här människorna som kommer till Jesus då att de är syndiga och att de är publikaner. Publikanerna fanns med bland israeliterna och de hade ett dåligt rykte. De ansågs vara giriga. Sådana som skötte om ekonomin på ett själviskt sätt och på ett oärligt sätt. Och tog en andel till sig själv. Och att de tog en del av de pengar som var ansedda att behandla tog de för sig själva. De levde som tjuvar och bedragare. En anledning till deras dåliga rykte handlade om att de hade blivit bundna till att följa en främmande makt, att följa romarriket. Och de samlade skatt till romarriket som såg som att det var en bild som såg som en ogudaktig bild. Till bredvid Jesus samlades förutom publikaner. Och det om de som samlade och de andra som samlades förutom publikanerna använde Lukas benämningen att andra syndiga. Jag tänker mig att benämningen de andra syndiga beskriver sådana människor som offentligt eller i hemlighet människorna tyckte illa om och vars liv människorna ansågs i allmänhet att var en opassande och fel. Vilka var då dessa människors synder? Lukas skriver inte om vad deras synder skulle handla om. Men det lär vara samma synder som människor under olika tider har offentligt blivit kända som och blivit kallade för. Någon kan ha varit tjuv. Någon kan ha varit en mördare eller som gjort en dåliga hjärnare, våldsam, elak. Någon kan ha varit en alkoholist. Någon kan ha haft svårigheter med att hålla sig till att ta vara och mån om äktenskapet och att vara trofast. Och kan ha svårt att se till att i sitt liv att inte bryta mot äktenskapet utan begått äktenskapsbrott. Kanske var det så att de här andra, bland de andra syndiga fanns det sådana som hade blivit dömda till denna del utan att deras gärningar hade blivit utan att de hade blivit rättfärdiga med detta kränkande, illatalande sätt och utan att de hade blivit förtjänta av att bli kallade som de andra syndiga. Det som var gemensamt för publikanerna och för de andra syndiga var det att det var gemensamt att de kom till Jesus. De kom med det syftet, ändamålet. Att de skulle få kraft i sitt liv, att få tröst. Och att de skulle hitta den lycka. Att de skulle få känna den lyckan, att de skulle få uppleva att leva nära Gud. Den predikan och läran som Jesus hade lärt, den hade gjort påverkan, den hade påverkat människorna och den kom till uttryck på det sättet att de verkligen ville lyssna till Jesu lära. I samma tillstånd eller i samma plats eller dess närhet fanns även fariser och laglärda. Och även de lyssnade till Jesus. De kände till Jesu lära. Men deras sätt och syfte var någonting annat. De lyssnade till Jesu lära med det, i den meningen och med det syftet och den tanken. Att de letade efter en skäl till att anklaga och för att kunna ta fast Jesus. I det 13 kapitlet skriver Lukas att det var några fariser som kom till Jesus för att säga att gå bort härifrån, att Herodes vill döda dig. Bland fariserna och de laglärda fanns det med stöd i en hög position, och de här personerna hade fått beskydd av personer som hade hög status och hög position, och det var i dess beskydd som de här fariserna och laglärda lyssnade till Jesus, och de lyssnade till Jesus för att hitta efter skäl att få anklaga och få konfronteras med Jesus. Att förminska och säga emot Jesu lära. Men också för att hitta skäl till det. Till det som till slut det som hände skulle få sina grunder. Korsfästelse, dödsstraffen och döden. Och mitt ibland två sådana här olika församlingar börjar Jesus ta fram tre berättelser, två liknelser och en berättelse om den förlorade sonen och hans bror. Den första liknelsen är en vacker bild av hur en herde tar hand om sin skara. I liknelsen säger Jesus att om någon av er, alltså om fariserna eller de laglärda eller publikanerna eller de andra syndiga, skulle ha 100 får. Och du som har 100 får tappar bort ett av dem. Att självklart skulle det gå och leta efter den som har försvunnit. Även med det hotet att du måste lämna den 99. Och när du hittat den så blir du glad över den och du kallar till gäster, vänner. Och ni gläds tillsammans. Och så är det när en människa har gått bort och kommit tillbaka till Guds gemensamhet. Och när människan återvänder så gläds man även i himlen. Denna Jesu liknelse är till sitt innehåll kanske något kontroversiell, eftersom en klok herde skulle inte lämna den största delen av skaran för ett får, så att det inte skulle hända så att när han kommer tillbaka att alla andra också är borta. Denna sida eller aspekt av denna liknelse är ändå viktig i det avseendet att den hjälper att komma ihåg liknelsen, och för att komma ihåg liknelsen så kommer åhöraren att minna läran om att om en människa vänder sig bort eller vänder sig till, då kommer man glädja sig i himlen. Men det finns massor av människor som ser sig som rättfärdiga och som inte anser att de behöver vända sig mot Gud och som inte heller vill igen att vända sig mot Gud. Du kan tänka dig när det bland åhörarna fanns publikaner och andra syndiga, fariser och laglärda, att på vilket sätt skulle de här fyra grupperna av folk som lyssnade, på vilket sätt godkände de och hur tänkte de på ordet i sitt eget hjärta och efter sitt eget tillstånd. Den andra liknelsen om de tio silvermynten, det är en liknelse som möjligtvis kvinnor förstår bättre än män. Det var nämligen så att det var till och med sannolikt att denna liknelse om 10 silvermynten handlade om ett smycke som man hängde i kläderna. Och i det här smycket fanns 10 silvermynt. Och när en av dem är borta så är hela smycket utan värde och den är obrukbar. I liknelsen tar Jesus fram ett sådant föremål. Och han vet om att det var inte många som hade råd med ett sådant smycke. Och att om någon har det så är det någonting som man har fått i arv. Och som endast användes i fester, som bröllopsfester. Det var mycket, mycket värdefullt för den som bar. Och det var värdefullt för alla de som tittade på det. Och nu hade detta värdefulla föremål blivit förbrukat, förstörd. Och efter ett stund så hittade man den. Och då kallade man till grannarna och grannfruarna för att glädjas över att de hade hittat det som hade fallit bort. Även denna liknelse är en sådan som lätt fastnar i minnet. Och dess lära är någonting som fastnar i minnet. Läran handlar om att i himlen gläds man över en syndig som återvänder och gör bättring. Nu tänkte jag att lyfta fram de här liknelserna och sätta dem i ett lite vidare, större perspektiv. Denna sommarmötes mening att min lycka är att få vara nära Gud. Den beskriver människans rätta plats. Människans rätta plats finns där. Att den känner Gud som sin far. Och känner att den får höra till Guds folk. Och att mitt ibland Guds folk finns en omsorg, en trygghet, beskydd och välsignelse. Men ändå är det så att från människans livs början så är människan på många sätt, så har människan gjort levandet bland i Guds rike mitt bland andra människor som svårt på grund av synder, på grund av olika slags synder. Då har människan vandrat bort från den plats som Gud har kallat människan till och som Gud har velat lyfta fram och placera människan. Gud har skapat människan till sin bild, till sin tjänare, till livets uppbyggare, till den som ska vårda om natur och omgivning, och för att beskydda och för att hjälpa andra människor. Människans lycka är någonting som förflyttas bort från oss på grund av våra synder och på grund av det fel vi gör. Som människor så är vi lätt giriga. Blir vi lätt giriga? Vi blir lätt stolta. Som människor litar vi lätt på att allting är i våra egna händer. Och som människor så orsakade vi själva till varandra många svårigheter och kontroversiella situationer och saker där vi tycker och tänker olika. I dessa valsituationer och i den stunden det handlar om att lämna Gud och att och där vägen stigen öppnar sig, så har vi en som finns en Guds fiende, en som vill locka oss. Där Bibeln använder ordet Satan eller djävulen. Det är den som vänder våra tankar. Det vänder våra tankar till olika lockelser. Och ibland olika svårigheter och bördor vi lever under, så förvandlar den våra tankar till att tänka om svårigheter, förvränger och sätter tvivel och ändrar vårt hjärtas tillstånd till sådana att vi inte ska tänka att vi inte behöver Gud, att vi inte behöver saknar Gud. I Lukas evangelies 15 kapitlet i början nämns om fariseerna, publikanerna och de skriftlärda. Det är en berättas att det är en bild av mig. Det är också en bild av dig. Och det är en bild av oss alla människor. De berättar den sorgliga faktan att synden bor i oss människor. Att det tar sin plats i oss. Och att den gör oss till deras tjänare. Och att synden gör oss till Guds rikes fiender eller motståndare. Jag tänker att i detta evangelium att de här publikanerna och de syndiga är sådana människor och en sådan del i vårt liv. Och då det är svårt för oss människor att leva efter Guds bud, Guds lagar. Det som börjar i fjärde budet och som avslutas i bud nummer 10. de här laglärda och fariseerna, de är i svårigheter. De har svårigheter med buden 1, 2 och bud nummer 3. Jag tänker inte längre stanna till vid det laglärda och fariseernas lärarstycke. Men jag vill ändå lyfta fram det att de här lärarna och de här människornas äkta vilja var att följa Guds ord och att leva efter Guds ord. Och de ville verkligen leva äkta med som troende bland troende. Det är en häpnadsväckande, så här uppväckande, ungefär som en erfarenhet som man vill stanna till vid, att det sättet som fariserna lärde ut och det laglärda, att det har växt upp i ett sånt ställe att de ville vara nära Guds lycka och mitt bland det. Så här blir det alltid ändå. När människan vill ta Guds rikes arbete i sina egna händer och börjar göra det efter sitt eget förstånd och sin egen vishet. Fariserna och lagledas äkta vilja var att göra Guds rikes arbete. Det var dit eftersträvade att göra. Och det var för det som de kivades och stred. Men Guds ande fanns inte i deras arbete. Guds ande fanns inte med i deras ansträngningar, utan det var hat som ledde och stränghet som ledde deras arbete. Och som människor så känner vi allihopa innerst inne och i våra hjärtan om syndens faror. Vi kan känna det på många olika sätt. Guds goda vilja är att syndens krafter ska bli övervunna. Idag till avslutning vill jag säga några ord om det. Vad detta evangelium innebär idag. Under dessa dagar har många förkommit från tältöppningen till detta stora tält. Och många av er har satt er på smala bänkarna. När du har satt dig ner i denna bänk. Har du kommit dit som de åhörarna berättade oss i Lukas evangeliet? Att de ville höra om Jesu lära. Själv har jag också satt mig ner till denna bänk. Och jag har fått glädjas mig över Guds nåd. och glädjas över syndernas förlåtelsens evangelium. Detta evangelium har blivit predikat åter och åter igen i Jesu namn och blod. Jag har fått glädjas med över sånger och salmer om Guds rikes gemensamma vandring. Och det har känts förtröstansfullt att så här har jag fått komma till Guds, framför Guds ansikten för att få tro av nåd och att få vara som Guds barn. Det finns säkerligen många som hade velat komma till dessa möten av ena eller andra skäl, eller av hinder, eller att man själv inte har viljat kommit. Det kan ha varit svårt att komma hit eller omöjligt. Men kanske har du ändå kunnat lyssna till evangeliets ord. Det har värmt dig. Det har kallat dig till bättring. Det har kallat dig till Guds rikes gemenskap. Det har kallat dig framförallt till frälsarens Jesus. För en stund sedan sa jag att Guds rikes arbete kommer inte att lyckas med människans kraft. Men den för alltid framgång med Guds hjälp av Guds nåd, med den heliga andes kraft, med evangeliets kraft. Gud gav sin son till förebild, som förebild, som den som gjorde gav bättring, och den och gav till offer i till korset, och det genom honom, det genom frälsaren Jesu Kristi evangelium som det öppnas en väg till det eviga livet. Gudfaderns vilja är att den som har blivit borttappad får vända tillbaka, och den som söker ska få komma tillbaka, och om det så gläds man i himlen. I denna stund, mina vänner, tro alla dina synder förlåtna av Guds nåd, utan att du någonting kan erbjuda honom, så får du alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Som den som tror på detta evangelium vill jag fråga, jag får jag tro alla mina synder förlåtna. Så här vill jag tillsammans med er tro. Så här avslutningsvis i dessa möten, så förbli i tro och tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Var vid gott mod. Den himmelske fadern, Faderns goda omsorg och dess rikes delaktighet och den heliga andes välsignade kraft till må bära dig, som kanske under ditt eget kors plågas och är i svårigheter, och kanske frågar om du fortfarande, om jag vill, om jag fortfarande orkar, om jag fortfarande har viljan. Så här är det, då är det bra att vara, veta att Gud kallar till gemenskapen. Låt alla människas del vara så som Guds vilja är, att vara Guds barn, att vara del av Guds rike och att få vandra till det eviga livet. Så här får du förbli i tro, tro alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Jesu namn. Amen.